Studentkåren vid Helsingfors universitet, den har slut på pengar. Och inte bara så där lite, utan nu verkar läget vara illa på riktigt. Så illa att de verkar fundera på att sälja både gamla och nya studenthuset. Två stora hus i centrum av Helsingfors som många studerande i tiderna och ännu nu har bland annat festa i. Men hur fungerar det här med studentpolitik och studentkårer? Vem är det som bestämmer om det här och varför äger de en massa fastigheter? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska vi reda ut. Vad händer vid Helsingfors universitets studentkår och hur fungerar de här studentkårerna egentligen? Ja, som sagt, både nya och gamla studenthuset i centrum av Helsingfors är landmärken som jag tror att många finländare känner till. Och om du inte känner till dem på basis av namnet så tror jag nog att du med stor sannolikhet har sett dem om du har varit i Helsingfors. Kanske utan att veta att det är just gamla och nya studenthuset. Maja Nordman, vet du vilka hus det jag talar om?
Nå, som icke-helsingforsare så var jag först lite förvirrad när jag läste de här nyheterna om nya och gamla studenthuset. Men redan på basis av nyhetsbilderna så börjar jag nog se att ja, de här är nog väldigt bekanta byggnader.
Mm. Och förutom byggnader så är det kanske det som händer där inne i de här husen som spelar roll för många som studerar och har studerat i Helsingfors. Själv har jag, jag kan ju vara ärlig här, har jag festat i dem båda och det har många andra som har studerat i Helsingfors också gjort. Så jag tror att jag inte är ensam med att tycka att de här är viktiga för studenter, för studielivet och säkert också för studentkåren. Men nu har vi den senaste tiden i media kunnat läsa om hur Helsingfors universitets studentkår kan tvingas att sälja de här husen i centrum av Helsingfors. Maja Nordman, du har satt dig in i det här. Vad handlar det här om?
Nå, det är så att studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, och nu är det viktigt också att säga att vi pratar inte om sjukvårdsdistriktet utan studentkåren HUS, står inför lite tuffa tider ekonomiskt. Och det här kan vara lite svårt att tro faktiskt, för de har ju länge haft det här ryktet om att vara en rik studentkår, kanske den mest förmögna i Finland.
Mm.
Och för att förstå varför det här har hänt så tror jag att vi måste backa bandet lite till vad jag tänker kalla det glada 10-talet innan coronan och krig i Ukraina. Några år innan de här kriserna så gjorde man då från hushåll en rad investeringar och man var jätteoptimistisk. Studentkåren består ju av en styrelse och en delegation med 60 studentrepresentanter och inom den här delegationen så var stödet för de här investeringarna väldigt stort. Man sa också att de här investeringarna skulle ge så bra avkastning att man 2025 skulle kunna slopa kåravgiften. Och det här skulle vara en dröm för många studerande, för den här kåravgiften får en del kritik. Den här avgiften är alltså obligatorisk för alla studerande vid högskolor. Så där, i korta drag så var man väldigt optimistisk under den här tiden att de här investeringarna skulle ge avkastning.
Mm. Och vad är då alltså, vad är det frågan om för sorts investeringar?
Nå, före vi går in på det så kanske vi måste förklara lite hur de här investeringarna görs. Det går alltså via studentkårens dotterbolag Ylva. De övervakas av en styrelse som består av studerande och en i HUS styrelse har alltid rollen att koordinera sådana här frågor som har med Ylva att göra och är också ordförande i den här övervakande styrelsen. Men annars fungerar Ylva som ett helt vanligt bolag. De investerar alltså i fastigheter. Och som mest har de ägt fastigheter i Helsingfors till värde av 400 miljoner euro. Så det är inga små summor vi talar om.
Nej.
Och jag ringde upp vår kollega Kalle Grönros här på Svenska Yle. Och han satt alltså i HUS styrelse 2022. Och han berättade att de här ärendena som gäller Ylva kändes väldigt avlägsna för de flesta i styrelsen. Man hade möjlighet att sätta sig in i de här sakerna, men de här styrelsemedlemmarna är studerande. Det är kanske inte den mest intressanta saken att intressera sig för. Kalle berättade att man liksom utgick från att ekonomerna vid Ylva har nog bäst koll. Och som sagt, mellan 2016 och 2018 bestämdes det att Ylva skulle ta lån och A, göra om delar av nya studenthuset till ett hotell, Grand Hansa, och B, bygga nya studentbostäder i Hagnäs som alltså kom att heta Lyra. Och jag tror att jag måste påpeka att det här var en helt annan tid. Jag vill kunna påstå att det fanns en lite positivare framtidsutsikt överlag före coronan och kriget i Ukraina. Och fastigheter har ju alltid känts som en ganska trygg investering. Så det fanns liksom ingen kontrovers kring det här beslutet då, utan man var väl mest bara nöjd att det gick bra för studentkåren och man ville göra det gratis för studerande att vara med i studentkåren. Men ja, vi vet alla vad som hände sen. Först coronapandemin, sen kriget i Ukraina gjorde att byggnadskostnader och räntor sköt i höjden. Och som sagt, alla av Ylvas investeringar var gjorda på lån. Dessutom började de här universitetscaféerna som studentkåren har hand om gå på minus per såld lunchportion. Så nu har vi en studentkår framför oss som först ville slopa kåravgiften, men istället hamnade de att höja den från ungefär 60 till 85 euro per år förra året. För att sätta den här siffran i kontext kan jag berätta att Åbo Akademis studentkår och Tammerfors universitets studentkår bär upp en kåravgift på ungefär 65 euro och på Åbo universitet är den 54. Så nu är HUS kåravgift lite högre än andra stora universitets.
Mm. Och då har vi alltså då Helsingfors universitets studentkår som sitter på en massa lån. Lån måste betalas tillbaka och då har man, om jag har förstått det rätt, kommit fram till att man kanske måste sälja de här byggnaderna för att ha råd att betala tillbaka lånen.
Nå, inga beslut har gjorts ännu utan det förhandlas fortfarande. Men ingen vill ju sälja de här gamla fina byggnaderna med lång historia. Studentkårens dotterbolag då Ylva har faktiskt redan sålt bort en del fastigheter. Det är nu det här komplexet Lyra då som började byggas 2018. Mm. Ylva sålde bort en del 2023 och nu i år den andra delen. Så det har redan gjorts försök att lätta den här skuldbördan, men nu överväger man ännu att sälja nya och gamla studenthuset. Och det är lite två olika fall. Vad som nu kommer hända till nya studenthuset som alltså inkvarterar många av de här studentnationerna vet vi inte så mycket om. Men de här föreningarna som håller hus där så har nog berättat att de är oroliga och har börjat se sig omkring efter andra alternativ. Men gamla studenthuset kan faktiskt ha en räddning. Det är så att krafter på Helsingfors universitet försöker sitt bästa för att ordna med en stiftelse som skulle kunna köpa gamla studenthuset. Syftet med den här stiftelsen är att bevara den här kulturhistorien och stoppa något privat företag från att stiga in och ta över det här gamla studenthuset. Sen har jag också förstått att Helsingfors universitet har ett eget intresse i det här huset i och med att de till exempel ordnar sina promotioner där. Men som sagt är jag inte riktigt en helsingforsare, jag är inte heller alumn från Helsingfors universitet. Men det är ju du, Alexander. Vad skulle du säga att de här husen har för betydelse?
Alltså, som jag redan var inne på, så gamla studenthuset framförallt har ju en jätteviktig och synlig position i centrum av Helsingfors, bredvid Stockmann och mitt emot köpcentret Forum. Så att så där för stadsbilden så är det en viktig plats och institution. Och sen då, om vi talar om nya studenthuset, så som du nämnde, så där finns mängder och massor av studentnationer och studentföreningar som liksom har det som sitt hem. Och därför är det viktigt för många föreningar och därmed många studeranden vid Helsingfors universitet. Men sen tycker jag att det finns alltså en historisk aspekt till det här, till framförallt gamla studenthuset. Inte bara att det är ett gammalt och anrikt hus, utan gamla studenthuset spelar också en jätteviktig roll i den så kallade studentrevolutionen i slutet på 1960-talet. Jag ska nu inte snöa in mig alldeles för mycket på den här historien, men den här studentrevolten hade sitt ursprung ute i den stora världen och med stora globala frågor såsom Vietnamkriget, men också nationella och främst lokala frågor. Det fanns många studenter som var missnöjda med hur antalet studenter vid universitetet hade ökat kraftigt på 60-talet, vilket sen ledde till att en akademisk examen enligt dem tappade lite i prestige. Du blev liksom inte en del av samhällets elit på samma sätt eftersom det fanns så många fler som tog akademiska examen. Och sen framförallt så fanns det ett missnöje med hur universitetet leddes. Studenterna ville ha ett mer demokratiskt styrt universitet där studenter skulle ha samma möjlighet att påverka som universitetet. Personal.
Över 1000 oppositionsstudenter har intagit gamla studenthuset i Helsingfors i protest mot studentkårens påkostade 100-årsfestigheter.
Tarvitsemmeko me Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa?
Och så då natten till den 25 november 1968, dagen då universitetets studentkår skulle fira sitt 100-årsjubileum i just gamla studenthuset, så ockuperade ett 100-tal studenter det här huset. De tog sig in, de protesterade mot att studentkåren satt 10 000-tals mark på att ordna en fest som demonstranterna tyckte att var elitistisk och en föråldrad tradition. Och det här bar på ett sätt frukt. Efter det här så förändrades faktiskt både organisationen och ekonomin vid Helsingfors universitet. Så för att sammanfatta en lång historisk monolog så kan det kanske sägas att gamla studenthuset i Helsingfors också är viktigt för studenter och universitetet av historiska skäl på det här sättet. Och därför tänker jag att man säkert gärna vill ha kvar det i universitetets eller studentkårens ego.
Ja, och här har ju bland annat också finska staten och Helsingfors stad gått in och sagt att jo, vi stöder det här initiativet som Helsingfors universitet började. Men den här stiftelsen är inte heller huggen i sten, utan vi får vänta lite och se vad som händer med gamla studenthuset.
Men om vi, Maja, sen tittar på studentkåren så här på ett bredare plan. Vi vet att alla som studerar måste betala för att vara del av studentkåren. Så vad förväntar sig studerande av en studentkår?
Nå, Alexander, för att besvara din fråga riktigt formellt så kan jag ju faktiskt läsa upp de här studentkårernas uppgift ur universitetslagen. Mm-hmm. Det står bland annat att de ska främja sina medlemmar samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Mm-hmm. Nå, på ren svenska då, så de har en intressebevakande roll för studerande. Och för mig känns det lite som att den här egna ämnesföreningen eller nationen har stått för det där roliga i studielivet, medan den här studentkåren har en lite seriösare roll. Mm. De erbjuder juridisk hjälp, driver universitetscafén, har studentbostäder och så sysslar de med politisk intressebevakning på alla nivåer. Och ja, vid sidan om ordnar de ju en del evenemang. Men med lagstadgade uppgifter kommer ju också en lagstadgad kåravgift, som jag sa tidigare. Så en studerande har ju egentligen inget val, utan man lägger väl lite sina pengar dit och hoppas att man får något ut av det och att ens pengar liksom förvaltas på ett förnuftigt sätt. Nu har jag ju som sagt inte gått på Helsingfors universitet, men jag kan tänka mig att det finns en viss besvikelse där. Studerande har ju betalat sin kåravgift, kanske till och med hoppats att den skulle slopas helt som de lovade 2018. Men istället så hamnar kåren att sälja en del fastigheter och till och med höja den här avgiften.
Mm, men no, studentkåren är ju en kår av studeranden, så det betyder ju att det finns ett sätt att påverka, trots att den där politiska intressebevakningen som du talar om, den känns kanske ibland lite avlägsen för många studenter. Vem är det, Maja, man väljer som representerar studerandena?
Ja, men det har du ju faktiskt helt rätt i. En studerande är ju inte helt hjälplös under den här studentkåren. Som jag sa lite tidigare så består HUS av en delegation på 60 studentrepresentanter och de är faktiskt helt demokratiskt valda. De har kårval där alla studerande får ställa upp och rösta vartannat år, och så här funkar det vid alla studentkårer i Finland. Den här delen, alltså delegationen eller fullmäktige som det också kallas, så kan lite liknas till vår riksdag, medan styrelsen har den här verkställande makten som vår regering har. Och styrelsen utses av fullmäktige, precis som regeringen utses av riksdagen. Och här skulle jag ännu vilja påpeka att en studentkår är ett helt skilt organ från universitetet. Det finns liksom ingen koppling mellan dem, fast de ofta delar namn.
Mm, men Maja, avslutningsvis, missförstå mig rätt nu, men det känns som att de här studentkårerna, de jobbar på flera olika nivåer. Det låter kanske stundvis lite krottigt. Behövs studentkårerna?
Det där är en ganska populistiskt ställd, men inte helt obefogad fråga, tycker jag. För om man ser till exempel på hur många studerande som brukar rösta i de här kårvalen, så hade vi HUS legat ganska länge stabilt kring 30%. Vid Åbo Akademis studentkår är det ännu lägre, där brukar det ligga mellan 20 och 30%. Mm. Så jag tror inte ens att de flesta studerande riktigt vet vad en studentkår gör. Och då kan det ju kännas ganska dumt att betala de där 60 eurona eller 85 som du nu är vid hus varje läsår. Och jag har lite fått det där intrycket att många studerande inte känner sig särskilt representerade. Och det är kanske inte så konstigt eftersom att en så liten del av dem faktiskt röstar. Men förutom det här synliga arbetet som studentkåren gör, evenemang, universitetscaféer, så vill jag ändå belysa att en stor del av deras arbete är ganska osynligt. De representerar studerande i till exempel ärenden som gäller trivseln vid universitetet, undervisningen och studenthälsan, där alltså alla studerande får sin vård. Så för att besvara din fråga, jag tror att studerande skulle ha det ganska mycket sämre ställt utan de här studentkårarna. Men om man då är missnöjd med hur styrelsen eller fullmäktige arbetar, så finns det ju sätt att påverka, nämligen rösta eller ställa upp själv.
Mm. Tack för det här, Maja.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar och Maja Nordman. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du nästan varje vardagsmorgon på Yle Arenan. Så gillar du det du hört, så kan du lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser, så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Alexander Lindros och Lukas Dahlström är producenten.